Mun nimi on Lotta Backlund ja mä yleensä aloitan tämän podcastin sanoilla tervetuloa poikkeusajan podcastiin, mutta tänään mä aloitankin sanomalla tervetuloa pormestari podcastiin. Meillä on siis tänään erikoisjakso. Kuntavaalit käydään 13.6. ja ennakkoäänestyskin alkaa aivan näinä päivinä ja suurin kysymys on tietysti kuka voittaa vaalit ja toiseksi suurin on, että kenestä tulee Helsingin pormestari. Mun vastaus on sama kuin tämän podcastin vieras eli Juhana Vartiainen. Ja hei, täällä Lotta Backlund och oftast börjar jag den här podcasten med orden välkomna till poikkeusajan podcast, men idag börjar jag den med orden välkommen till borgmästarpodcasten som idag är tvåspråkig. Idag har vi alltså ett specialavsnitt. Kommunalvalet stundar, den 13.6 är det valdag och alldeles strax börjar dessutom förhandsröstningen. Topp två frågorna på allas läppare, vem vinner valet och vem blir Helsingfors nästa borgmästare? Svaret i andra frågan samt gästen för dagens podd är densamma, nämligen Juhana Vartiainen. Tervetuloa pormestaripodcastiin, Juhana.
Kiitos, kiitos.
Sä oot ollut ehdolla kuntavaaleissa ennenkin, mutta millaista on nyt tehdä pormestarikampanjaa?
No nyt kaikki tuntee mut kaupungilla ja tää on sillä tavalla aika kivaa, että kun mä kävelen kaupungilla, niin aika monet tulee rohkaisemaan. Ja kun lauantaina kävin Hakaniemen torilla, niin siellä oli porukkaa, joka halusi tarjota mulle kahvia ja rohkaista mua pormestarikampanjassa. Että mähän saan paljon enemmän myönteistä kuin kielteistä palautetta, siis ylivoimaisesti paljon enemmän ja se on mukavaa.
On hyvä merkki tulevalle pormestarille ja poliitikolle ylipäätänsä, ja siis tällaista ihanaa eloahan se on sitten myös pormestarina.
Varma.
Kaikki tarjoilee kaffea vaan. Mikä sun visio tulevaisuuden Helsingistä on?
No se, että Helsinki on isompi ja vauraampi ja kiinnostavampi. Kaikki tämmöinen hyvä kehitys melkein nykyään tapahtuu kaupungeissa, ja Helsinki on pääsemässä siihen vauhtiin oikein mukavasti.
No nyt tällä viimeisellä strategiakaudella tai valtuustokaudella niin Helsingin slogan ja strategian nimi on ollut maailman toimivin kaupunki. Onko tämä slogan, minkä sä haluat säilyttää, jos susta tulee pormestari?
Kyllä, se on ihan hyvä ja velvoittava. Ja toisaalta täytyy myöntää, että monessa suhteessa emme ole sitä vielä, mutta päämääränä se on aivan loistava.
No mitä meidän pitäisi nyt vielä tehdä, että meistä tulisi toimivampi?
Kasvaa ja kehittyä. Kyllä avainasemassa on se, että Helsinkiin tulee enemmän ihmisiä, enemmän yrityksiä. Silloin meillä on vaurautta. Helsinkiläisethän sen tekee keksimällä kaikkea uutta hienoa. Yrittäjät ja helsinkiläiset. Ja, eihän se kaupunkiorganisaatioista tee, vaan me vaan tuetaan. Mutta me ollaan kovassa sarjassa. Pohjois-Euroopan ja Skandinavian kaupungit on todella kiinnostavia. Myös Oslossa, Tukholmassa, Berliinissä, Edinburghissa on todella loistavia juttuja meneillään. Musta Helsingin pitää olla yksi Pohjois-Euroopan kiinnostavimmista kaupungeista.
Me puhutaan kohta peruspalveluista ja muista, koska nehän on tietysti tosi tärkeitä kuntavaaleissa, mutta usein käy niin, että aloitetaan niille ja sitten ei ikinä puhutakaan kulttuurista. Niin aloitetaan kulttuurista, koska se on nyt ala, mitä on roimittu erityisen paljon ja joka on jotenkin saanut moukaria tässä pandemian aikana. Niin mikä rooli kaupungilla on kulttuurille?
Mä sanoisin, että kulttuurilla on iso rooli kaupungille ja päinvastoin. Kaupungit on oikeastaan syntynyt kulttuurin ympärille. Et ne on ollut paikkoja, joissa on soitettu tai pidetty uskonnollisia menoja ja harjoitettu taidetta. Mutta Helsinki on, vaikka se on keskikokoinen kaupunki nykyisellä asukasmäärällä, niin se on kuitenkin taiteessa ja erityisesti musiikissa suurkaupunki. Ja se on siinä mielessä aivan loistava. Täällä on kaksi hienoa sinfoniaorkesteria toimii ja paljon musiikkia. Ja sitten toinen kamalan tärkeä asia on, että kun kaupungit muuttuu yhä moninaisemmiksi, nehän hyvät kaupungit kansainvälistyy ja niissä kuuluu yhä useampia kieliä ja kaupungit kehittyy spontaanisti. Mutta kulttuuri ja taide ja juhlaviikkojen kaltainen festivaali, se luo sitä kaupunkilaisuutta ja sitä yhteistä jotenkin kauneutta, jonka ympärillä me halutaan olla kaupunkilaisia.
No sä sanoit yrityksistä, että kaupungin pitää olla alusta tai pitää niinku tukea sitä elinvoimaa, niin miten me voidaan tukea kulttuurin syntymistä ilman, että me liikaa jotenkin ohjataan keskusohjauksesta?
No antamalla mahdollisuuksia. Eli täällä taiteen ja kulttuurin puolella, vaikka niin kuin tapahtumasäätiö ja juhlaviikot on toiminut tällaisena kiihdyttämönä, että on sen juhlaviikkojen sateenvarjon alla rohkaistu uusia taidetapahtumia, jotka sitten voi kasvaa isoksi, niin kuin Flow. Mutta sitten yleisemmin talouden alalla pitää huoli siitä, että Helsinkiin on hyvä tulla tekemään työtä ja yrittämään. Esimerkiksi kansainvälisille yrittäjille se ja kaikenlaisille osaajille. Se, että täällä on palveluja myös englannin kielellä ja päiväkotipaikkoja ja kouluja ja hyvät liikenneyhteydet. Kaikki se on kamalan tärkeää.
No, jotkut arviot siis arvioi, että Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle tämä kasvu voi tuoda jopa 250 000 ihmisiä seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa. Et jos meillä 2040 asuu yli 200 000 ihmistä lisää täällä, niin millaista politiikkaa meidän pitää tehdä, että A, ne haluaa tulla tänne, mutta B, kaikki mahtuu ja kaikki vielä silloinkin on maailman toimivin kaupunki?
Yleensä se, että kaupunki kasvaa, niin se helpottaa tilannetta, koska kaupungeissa on ihan valtavasti skaalaetuja, vaikka joukkoliikenne toimii tietysti paljon paremmin tai vaikka ruokalähettipalvelut on kannattavampia, jos ihmiset asuu lähekkäin. Mutta se, että me saadaan noin kunnianhimoinen kasvusuunnitelma toteutumaan, niin se edellyttää ennen kaikkea rakentamista. Eli rakennetaan paljon ja kaavoitetaan ja suunnitellaan ja rakennetaan hienoa ympäristöä. Sen puolesta mä aion ponnistella. Mutta onneksi on niin, että Helsingin merkittävimpien poliittisten puolueiden kesken tästä vallitsee yksimielisyys.
No, millä tavalla meidän pitäisi sitten, mä ajattelen, että täällä niin kuin lääni loppuu jossakin vaiheessa kesken, niin pitääkö meidän kuitenkin rakentaa ylöspäin?
Muun muassa ylöspäin, mutta sitten ihan niitä uudisalueita, joita meillä on käytettävissä ja sitten tätä paljon puhuttua niin kuin tiiviimpää rakentamista. Helsinkihän on kuitenkin eurooppalaisessa vertailussa aika harvaan rakennettu. Sen huomaa jokainen, joka tänne tulee lentokoneella, ja ihan tilastot sen kertoo, että me ollaan aika harvaan rakennettu väljäkaupunki. Ja hyvä niin, ei me haluta tätä luonnonläheisyyttä ja väljyyttä menettää, mutta aika paljon me voidaan rakentaa ilman, että meidän täytyy tinkiä tästä Helsingin luonnonläheisestä ja ilmavasta merellisestä luonteesta.
No, sitten jos täällä asuu valtavasti lisää sakkia, niin sitten me tarvitaan uusia joukkoliikennevälineitä, vai lisätäänkö me vaan niin kuin bussien määrää?
Me lisätään kaikkia. Me rakennetaan, varmaan lisätään bussien määrää ja uusia raideratkaisuja, ja pidetään huoli siitä, että autoilu on mahdollista tietenkin, mutta rakennetaan myös näitä pyöräilyväyliä, joita on ilahduttavasti tullut lisää, ja kävelyalueita Helsinkiin, että mikään kaupunki ei pärjää sillä, että luodaan yksipuolisia liikkumisratkaisuja.
Usein mediassa halutaan asettaa vastakkain just niin kuin autoilijat ja pyöräilijät. Niin mitä sä ajattelet siitä?
No, siis molempia tarvitaan. Että vastakkain ne on korkeintaan siinä, että tilaa tarvitaan molemmille. Ja kun rakennetaan paljon, raideratkaisuja ja pyöräteitä, niin silloin voidaan tarvita myös maanalaisia väyliä autoille. Niitähän me on kokoomuksessa koitettu myös korostaa, että sellaisiakaan ei saisi sulkea pois.
No, tämä kytkeytyy mun seuraavaan kysymykseen, joka liittyy Helsingin keskustaan. Nyt on viime viikkoina erityisesti ollut paljon puhetta siitä, että isot yrittäjät ja yritykset lakkaa toimimasta siinä Aleksanterin kadulla ja Ateneumin kuja tyhjenee ja tavallaan tapahtuu tällaista niin kuin keskustan autioitumista. Ja siinä on usein just tuotu tämä, että millä tavalla se, että jotkut sanoo, että sinne pitää päästä yksityisautoilla, että se on ainoa tapa, miten se pärjää. Mitä me tehdään tälle Helsingin keskustan autioitumiselle?
Minä en usko, että sellainen autioituminen olisi käynnissä, eikä meillä ole siitä näyttöä. Meillähän on nyt ollut epidemian vuoksi poikkeusolot ja ihmiset on määrätty etätöihin. Sitten kun tämä pandemia on ohi, niin sitten me nähdään, mitä oikeasti tapahtuu. Ja aika vähän on sellaisia merkkejä, jotka oikeasti kertoisivat autioitumisesta. Se näkyisi silloin kiinteistöjen hinnoissa ja liikevuokrissa ja vuokrissa. Eikä me oikeastaan missään merkittävissä kaupungeissa, jotka Helsinkiä muistuttaa, nähdä mitään sellaista. Että en usko, että autioituminen olisi edessä. Ja aina on ollut niin, että se kaupunkien parhaiden alueiden ne liiketoiminnat muuttuu ja vaihtuu. Sieltä lähtee ja olen aika varma, että niiden lähtevien tilalle tulee uusia kiinnostavia vuokralaisia. Mutta näistä tavoista, joilla Helsingin keskustaan pitää päästä, niin kaikkia tarvitaan. Raiteita, joukkoliikennettä, pyöräteitä, autoväyliä. Ei se pelkästä autoilusta tietenkään ole kiinni, vaikka itsekin kyllä ajattelen, että Helsingissä tämä itä-länsiliikenne on aika hidasta. Että, vaikka mä liikun itse lähes kaikki matkani pyörällä, niin jos mun pitäisi autolla, taksilla tulla vaikka sieltä Liisankadun merellisestä päästä Otaniemeen tai Munkkiniemeen tai Lauttasaareen, niin aika hidasta se on. Eli tässä tarvitaan varmaan monenlaista uutta vielä.
Ja puhutaan vähän näistä pienemmistä kansalaisista. Sä oot sanonut, että ryhmäkoot kouluissa ei saa kasvaa, vaikka kaupunki kasvaa. Missä jamassa Helsingin kasvatus ja koulutus sun mielestä on?
Kohtuu hyvässä jamassa, mutta se on avainpalvelu, koska nämä päiväkodit ja koulut on se kehto, jossa syntyy uusia helsinkiläisiä, joiden vanhemmat voi tulla muualta Suomesta tai muualta maailmasta. Se on valtavan tärkeää, että se kaupunkilaisuus syntyy näissä päiväkodeissa ja kouluissa. Ja mä aion ainakin pormestarina satsata siihen, että ne palvelut on vahvoja ja kehittyy hyvin.
No, tämänhetkisen pormestarin työnkuvaan on nyt hyvin keskeisesti kuulunut sote-uudistuksen vastustaminen, koska sote-uudistus on aivan susi Helsingille. Mitä sä ajattelet sote-uudistuksesta?
No, sote-uudistus on aika heikko Suomelle siksi, että se ei kannusta tehokkuuteen ja se todennäköisesti tuhlaa rahaa. Mutta se on erityisen huono Helsingille, koska Helsinki menettää enemmän verotuloja kuin mitä saadaan resursseja terveydenhoitoon, eli helsinkiläiset todennäköisesti maksaa tästä edes soten vuoksi enemmän veroja, mutta helsinkiläisten terveydenhoitoon on vähemmän voimavaroja. Sen takia mun ennusteeni on helsinkiläisille valitettavasti, että jos tämä menee läpi, niin yhä useampi helsinkiläinen tulee ostamaan terveyspalvelunsa itse ja joutuu sen tekemään. Siksikin mä aion toimia sen puolesta, että ainakaan helsinkiläisten verotus ei kiristyisi.
Mä oon viime päivinä mun päivätyössä työhaastatellut erilaisia ehdokkaita ja heiltä mä oon kaikilta kysynyt, että kerro mulle itsestäsi jotain, mitä mä en ole voinut lukea sun CV:stä. Niin Juhana, mitä mä en vielä tiedä sinusta?
Mä oon hyvä tekemään ranskalaista salaatin kastiketta vinaigrettiä. Osaan sitä mielestäni tehdä paremmin kuin kukaan muu tunteman ihminen.
Okei, hyvä. Juhana, om man vill ha en så gott som tvåspråkig borgmästare för Helsingfors så lönar det sig ju att rösta på en kandidat från Samlingspartiet. För du är ju så gott som tvåspråkig. Hur kommer det sig att du talar så bra svenska?
No jo, alltså jag är en alldeles vanlig finnjävel. Men i min generation, när vi gick i skolan, då var svenskalärarinnan ännu en väldig auktoritet. Så att vi var rädda för henne och lärde oss och gjorde läxorna och så vidare. Men jag var också en sån ivrig Pohjola Norden medlem under min gymnasietid och deltog i sån växling där vi tillbringade 2 veckor i en Oslo skola och sånt. Så att jag har alltid gillat Norden och det svenska språket. Men det viktigaste i mitt liv var att jag sen flyttade till Sverige för att jobba där i 2 omgångar. 1994-1996 och sen 2002-2012. Så att vad blir det? 13 år alltihop räknat och jag gick dit med min skolsvenska, men jag fick en väldigt intressant och givande karriär där som tjänsteman och nationalekonom och institutionschef. Och sen efter några år fick jag redan korrekturläsa rapporter och sånt, så att mina svenska kunskaper här stämmer från min långa vistelse i Sverige. Jag är svensk medborgare till och med, så dubbel medborgare. Men Sverige är för mig ett kärt land. Liksom jag har lärt mig mycket från Sverige och och hoppas att Sverige fortsätter att vara en väldigt bra granne för oss.
Och det här är ju en stor fördel i och med att Helsingfors stad är ju Finlands största arbetsgivare och vi har många människor som arbetar på svenska, många svenskspråkiga anställda och förstås då liksom många svenskspråkiga helsingforsare. Och finska och svenska är ju inte alltså främmande språk, men Helsingfors blir allt mer internationellare hela tiden. Tycker du att det är bra?
Ja, alltså alla framgångsrika städer blir ju så småningom internationella och internationellare och den här språkrikedomen bara ökar och ökar. Vissa gillar det, vissa gillar det inte, men det finns knappast något alternativ när vi ponerar att landet Finland är ett land där de unga kohorterna blir mindre och mindre. Då behöver vi ett ständigt flöde av invandring från övriga Europa och övriga världen. Så att om vi vill att Helsingfors växer och utvecklas bra och blir större och rikare och intressantare, då blir det per automatik så att det blir en sån riktig babeltorn språkligt överlag i Helsingfors. Men så har det alltid varit när man liksom läser kulturhistoria av framgångsrika och intressanta städer i Europa. Tänk om Wien eller Berlin på 1900-talet. De var riktiga sådana, alltså det mullrade av olika språk och kulturer och det främjar också produktivitet. Så att det är inte någonting som vi kan välja. Om vi vill vara framgångsrika, då blir det bara internationellare och internationellare.
No, vi behöver ju alltså alla sorters människor hit, men det som känns så där väldigt akut är alltså det att vi borde kunna attrahera utländska toppproffs till exempel till teknologi- och spelbranschen. Och det verkar vara väldigt bråttom, för åtminstone så säger alla de här våra stora teknologi- och spelföretag. Så hur ska vi kunna hjälpa till att få olika toppproffs hit?
Ja, alltså du tar upp en väldigt relevant fråga här. Jag har faktiskt fört diskussioner med många av dessa VD:ar och chefer för många viktiga bolag som vill attrahera topptalang till Finland. Mycket beror på förstås på vad staten gör och invandringslag, regelverket och sånt. Men Helsingfors kan också göra mycket. En fråga som många av dessa näringslivstoppar tar upp är tjänster för barn. Att det måste finnas undervisning och förskoleverksamhet också på engelska. Och där liksom tänker jag så att vi borde kunna öka kurser och verksamheter på engelska även om vi inte deklarerar att en viss dagis eller en viss skola är liksom fullständigt internationell eller engelskspråkig. Men det är ett önskemål som kommer upp hos väldigt många av dessa toppchefer. Och en annan faktor är att vi borde i stadens egna tjänster borde vi erbjuda digitala tjänster på engelska. Det är också någonting som vi skulle kunna främja med förhållandevis liksom informella och lätta liksom nya satsningar. Vi behöver inte liksom deklarera att engelskan blir Helsingfors offentliga språk. Men vi kan ändå göra mycket för att göra livet lättare för de som invandrar hitåt.
No, många tycker att ett av de viktigaste orsakerna att rösta är förstås ekonomin. Och det här är det ju proffs på. Så hur tycker du att Helsingfors ekonomi ser ut och hur tycker du att den ska se ut i framtiden?
Ja, alltså för mig och för Samlingspartiet består den här frågan av två delar. Dels att Helsingfors stad har en stark ekonomi, men dels att helsingforsare har en stark ekonomi och hushållen i Helsingfors har också en bra inkomstutveckling och en bra ekonomi. Och jag ska värna om att det fortsätter att gå bra. Och så har det varit hittills. Vi har som stad har vi kunnat växa utan att staten skuldsätter sig. Och Helsingfors stad har en stark ekonomi, starka offentliga finanser så att säga. Och det är precis i tider som nu som vi ser hur viktigt det är. Vi kan satsa på extraordinära utgifter och åtgärder när vi återhämtar oss från pandemin. Så vi måste alltid liksom påminna oss att vi vill ha en stark ekonomi i Helsingfors stad för att kunna liksom besvara och bemöta sådana här nya chocker eller kriser som kommer. Men jag ska också se till att skattebördan av helsingforsare och Helsingfors hushåll inte kommer att öka. Det är väldigt viktigt. Och det är viktigt i Helsingfors där det ändå finns en ganska stark, liksom starka vänster och gröna krafter hos statsfullmäktige som gärna skulle öka skattebördan för Helsingforsbor.
No, en utmaning kommer ju att vara vårdreformen. Det kommer att äta upp en enorm del av ekonomins volym. Och nu har vi ju gjort stora investeringar. Hur kommer det att gå med investeringarna i framtiden om en jättestor del av vår ekonomi egentligen flyttas över till den här vårdreformssidan?
Ja, det underlättar inte. Alltså, det som vi tappar, det är mer än vad vi får i gengäld. Så att det återstår att se. Men det gör inte livet lättare. Alltså Helsingfors har i och för sig starka finanser på så sätt att vi har inte haft något sånt som vi nationalekonomer kallar för hållbarhetsunderskott. När vi alltså blickar mot framtiden, då har vi kunnat lätt konstatera att de skatteintäkter som vi kommer att erhålla kommer att räcka till för att täcka kostnaden för vårdtjänster som vi också måste stå för. Men nu när staten tar för oss alla dessa resurser, då blir läget sämre för Helsingfors. Och jag ska göra allt som jag kan för att liksom parera detta hot.
Enligt de nyaste uträkningarna så är den här vårdreformsmodellen speciellt dålig för Helsingfors, Västra Nyland och Österbotten. Det vill säga just de områden där det finns mycket svenskspråkiga. Varför tror du att SFP som ändå sitter i regeringen har gått med på en så här usel modell?
Det är lite överraskande och i synnerhet eftersom den här modellen också kommer att avsevärt begränsa produktionen av vår hälsovårdstjänster som omhändertas av privata företag som i många fall ändå liksom kan vara produktivare och innovativa i jämförelse med offentlig produktion. Och för mig har det varit överraskande att SFP har i en så pass liten utsträckning velat utmana sossarna som ändå står för det här reformförslaget.
Vissa företagare har haft det speciellt svårt under pandemin. Vad tycker du att Helsingfors kan göra för att stödja sitt näringsliv och kanske just speciellt de som har haft det svårast som restaurangbranschen och evenemangsbranschen?
Ja, alltså huvuddelen av företagsstöd och de åtgärder som nu liksom hjälper företagen handlar ju om statliga bidrag och lagstiftning. Men vad Helsingfors kan göra handlar mycket om byråkrati och olika tillstånd och sånt, så att vi ska försöka göra livet lättare för småföretagare och restauranger med de medel som vi förfogar över som stad.
Några ord ännu om utbildning. Du säger att man ska satsa speciellt på utbildning och att om du blir borgmästare så fortsätter man göra det. Det här säger ju alltid alla kommunalpolitiker, men visste du att svenskspråkiga barn måste läsa finska som första främmande språk? Och vad tycker du om det?
Ja, alltså Finlands historia är också en historia av olika språkstrider och det avspeglas i sådana där regelverk. Generellt är jag ganska kanske mer frisin niin kuin liberal i det avseendet. Alltså, jag skulle gärna se till att det blir större valfrihet. Men förstås är det viktigt att vi värnar om både Sverige, svenska och finska i den här delen av världen.
Men alltså finskspråkiga barn får läsa engelska, tyska och spanska från början, men bara svenskspråkiga barn måste läsa finska.
Ja, alltså det är kanske någonting. Jag vet inte om det är någonting som vi som stad kan påverka alls. Ja. Jag skulle gärna, kan vi göra det?
Vi kan göra det.
Okej, okay, ja. Men det skulle vi kunna
ändra på, eller hur?
Det skulle vi kunna ändra på, varför inte? Jag ska faktiskt fördjupa mig i den frågan.
Ja. No, men några ord ännu om klimatförändring, för jag är av den åsikten, och jag vet att många sådana här, liksom, speciellt borgmästare, tycker att klimatförändringen kommer att lösas i städer. För det är här man bestämmer hur man bygger och hur man reser och allt sånt. Och Helsingfors har en plan på hur det ska bli kolneutralt år 2035. Tror du på den planen?
Ja, alltså jag tror på den planen i och med att jag har försökt fördjupa mig i vad Helen, det här Helsingfors Energi, har för planer, och de har ändå kommit ganska långt i innovativa, med hjälp av innovativa lösningar, så att förbränning av fossila bränslen kommer så småningom att sina, och istället kommer de att anamma och ta i bruk nya sätt att producera energi. Så att jag är så försiktigt optimistisk, och jag håller helt med. Urbanisering, den moderna urbaniseringen, är någonting som bidrar till en bättre balans mellan naturen och människan, i och med att när folk flyttar till städer som planeras enligt liksom nya miljövänliga principer, då kommer människans inverkan på naturen att negativa inverkan på naturen att förminskas. Så jag är så försiktigt optimistisk.
Nå, en sista fråga ännu. För oss helsingforsare är ju naturen jätteviktig. Hur ska vi värna om naturen i staden?
Ja, genom att se till att alltså medborgarnas röst ska höras. Och det är väldigt viktigt för de flesta helsingforsare att den nära naturen är kvar. Och vi har en väl utvecklad, väl fungerande demokrati. Så att låt oss bara liksom låta den fungera. Alltså, jag som borgmästarkandidat får jag kontinuerligt frågor om huruvida jag vill bygga eller ha kvar den och det området. Men det är viktigt. Det viktigaste är att förstå att det är inte borgmästaren som fattar de där besluten, utan borgmästaren måste se till att helheten fungerar och ekonomin är bra. Men vi har våra väldigt utvecklade demokratiska processer som styr den här utvecklingen, och jag litar på Helsingfors väljare.
Tack ska du ha, Johanna Vartiainen. Kiitos kun kuuntelit Pormestari-podcastin. Muista siis äänestää omassa kunnassasi viimeistään kesäkuun 13. päivänä. Osoitteessa www.kokoomus.fi löydät kaikki kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat kaikissa kunnissa. Tack för att du var med. Kom ihåg att rösta på någon senast den 13. juni. På adressen www.kokoomus.fi hittar du alla samlingspartiets kommunalvalskandidater i alla kommuner.